as I was crossing the street, I was shot. There are two bullets, so one got through out, and the other one was inside, on the chest, on the right side. It missed the lung by just a millimeter. And, you know, it was so scary because I thought he was following me.
Klockan är 13.15 torsdagen den 23 januari 1992 när Charles blir skjuten på Brännkyrkogatan på Södermalm i Stockholm. Detta är den andra vändan i en lång rad skjutningar i Stockholm och Uppsala där det som är gemensamt för offren är att de alla har det som då klassas som invandrarbakgrund. Jakten på gärningsmannen ska komma att bli den största polisutredningen i svensk historia efter Palmemordet. Med sitt iskalla tillvägagångssätt gör lasermannen under några månader tillvaron till en mardröm för de människor som tvingats leva med vissheten att de när som helst kan bli hans nästa offer.
You, it's very difficult to stay in a place where you are hunted. Of course, he was not the older one, but still, this one was too extreme. Yeah, because he just wanted to shoot every small scarab.
Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån säsong 2. Serien där de som varit med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv. Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
Det låg i tiden att människor från andra delar av världen tyngde vårt samhälle. Att de kostade samhället mycket. Att de stod i vägen för andra, tog andras jobb. Att de var smuts. Och där klev han in i någon bemärkelse och tog på sig en roll av att vara en form av städare.
Den här episoden, Lasermannen, John Ausonius.
I was, you know, working. I've worked many jobs in the post office and dance teacher and, you know, and yes, and music later also. So these were jobs, but mostly I was in a DJ, disc jockey. Oh yeah, Tropicana for 50. It was one of the most popular clubs in town. You know, many people, this Justin Turvad, they used to come there, yeah. And we opened really the eyes of the people because I introduced a lot of music, begin, you know, pachanga, salsa, everything was played there, even funk, rock. I was mixing everything.
I mitten på 80-talet sprids nya musikinfluenser från Karibien och delar av Afrika på klubbar i centrala Stockholm. Det är salsa, reggae, funk, calypso och en mängd olika stilar som ingen har hört förut. Det är här, på det mest kända av klubbarna, Club Tropicana på Sankt Eriksplan, som Charles är DJ och klubbarrangör. Publiken är en blandning av folk som är födda i Sverige och av folk som kommit hit från andra delar av världen. Det är kändistätt och klubben har hög status.
No one didn't know much about me. Most of them they knew because it's like alla nya komlingar. When they're coming, well, they like to maybe look for company or you know, they would come there, you know, and maybe, you know, I mean, just to, because they are missing the home thing. You know, so we were giving them the music which they don't hear in any club in town.
För att dryga ut lönen jobbar Charles också som busschaufför på SL. Den här julen 1991 bestämmer han sig för att han för första gången sedan han kom till Sverige 16 år tidigare ska åka tillbaka till landet som han kommer ifrån, Zimbabwe.
I mean, I've never been home for 16 years, so I must go and see my family. I had a job already with SL, so it was due for me to have a holiday. So I got a holiday in December. So I was supposed to start in January.
Han lämnar ett Sverige som blivit hans nya älskade hemland, där han fått två barn och blivit ett namn på klubbscenen. Men han lämnar också ett annat Sverige, Ett Sverige som ska komma att rapporteras om i hela världen på grund av det som händer under hösten 1991. Det hela börjar den 2 augusti 1991 och 21-åriga David Gebremariam och hans två kompisar är på väg för att gå ut och dansa på en klubb vid Norrmalmstorg. Två år tidigare hade han flytt till Eritrea sargat av inbördeskrig. Om några veckor ska han börja studera antropologi på Stockholms universitet. Det är med sommarens sista känsla av frihet som han och hans kompisar vandrar mot Gärdets tunnelbana. Plötsligt ser en av hans vänner att det dansar en röd stråle på Davids rygg. Sekunden efter förstår David att han är skjuten. Polisen tolkar skjutningen som ett pojksträck och medialt är fokus under den här tiden på något helt annat. Inför höstens riksdagsval är ett nytt parti på väg in i riksdagen.
Men inför valet 1991 så dyker plötsligt en helt ny spelare upp på den politiska arenan. Ett parti som heter Nydemokrati som drivs av två frontfigurer. Färgstarka och i allra högsta grad mediala figurer som vet hur man spelar på medias strängar. Den ena av dem, Bert Karlsson, är en slags liksom Västgöts version av Donald Trump. Och Ian Wachtmeister som kommer ifrån med sin näringslivsbakgrund och överklassbakgrund som bildar en slags duo som ju då kan tilltala alla delar av den svenska befolkningen som säger att vi är varken höger eller vänster och vi ska bara vända upp och ner på det här.
Daniel Pohl är chefredaktör för den antirasistiska tidskriften Expo och har skrivit flera böcker om svensk högerextremism.
Policymässigt så tar man med sig en nyliberal politisk agenda som ju ligger i tiden och som är oppositionell verkligen mot vad nog väldigt många uppfattar som ett trögt och betongigt liksom svenskt socialdemokratiskt system. Kombinerat med det så är man generellt bara emot byråkrati. Det är en av deras paroller. Och den tredje parollen är som då på något sätt flyter ihop med det här blir deras motstånd mot invandring.
Och från ingenstans skjuter sig Ny Demokrati in i riksdagen. Det tidiga 90-talet i Sverige är en omtumlande tid. Välfärden har under många år varit så stor att vi tagit emot människor från andra delar av Europa för att vi behövt deras arbetskraft. Nu börjar det bli ont om jobb samtidigt som bland annat kriget på Balkan gör att Sverige nu tar emot människor som flyr för sina liv.
Men redan innan det så växer en opinion i Sverige mot det här flyktingmottagandet. För under väldigt lång tid så har extremhögerns idéer som vi trodde var begravda och någonstans besegrade efter 1945 på olika sätt försökt att liksom ta sig upp till ytan igen. Men det sker gradvis en förändring. Runt om i Europa så får under 70-80-talet en ny generation som liksom inte får det bättre än sina föräldrar. Och det växer fram en ungdomskultur som får en väldigt tydligt rasistisk underton. Och de samlas framför allt runt vitmaktmusiken som blir en slags en av flera ungdomssubkulturer under 90-talets första hälft.
En av dem som suger i sig de främlingsfientliga budskapen är en man som heter Jonna Ausonius. Han blir inte en del av några av de rasistiska organisationerna eller partier som växer allt mer under den här tiden, utan gör sig ensam redo för att strida mot människor som enligt honom inte hör hemma i Sverige. Vid den här tiden drar Sverige också ner i en djup lågkonjunktur som påverkar alla och som tvingar fram nedskärningar och får samhället att förändras. Det är ju detta Sverige, stödet för det nya partiet Ny Demokrati, uppstår.
Plötsligt så finns inte fritidsgården på landsbygden kvar. Plötsligt så stängs postkontor, bibliotek med mera ner. Fabriker läggs ner, människor försvinner. Det påbörjas en nedmontering av det svenska välfärdssystemet. Så kombineras det här med att det också kommer flyktingar. Och den mixen, den kombinationen av väldigt flera dramatiska händelser samtidigt väcker väldigt mycket känslor. Och där finns det högerpopulistiska och det högerextrema budskapet redo att föras fram som ett svar på var ska jag ta vägen med de här känslorna då.
Skottet mot studenten David Gebremarian på Gärdet faller i glömska och gärningsmannen hittas inte. Men så måndagen den 21 oktober 1991 skjuts ytterligare en ung man. Han blir träffad i käken när han kommer på cykel vid studentbostäderna vid Lappkärsberget i Stockholm, men överlever mirakulöst. 6 dagar senare skjuts en hemlös man som ligger och sover på en bänk utanför ett dagis på Torsgränd i Stockholm. 5 dagar senare, fredag den 1 november, skjuts en man med flera skott i ansiktet och magen inne på brygghuset i Vasastan i Stockholm. Det är vid 13.30 på dagen och polisen är snabbt på plats. En kvinna berättar för dem att den som sköt var en man med trenchcoat och rött hår. Han såg ut som en yuppie. Det går en vecka. Polisen jagar febrilt efter gärningsmannen till de 4 skjutningarna i Stockholm. De konstaterar att det förmodligen är en och samma gärningsman som står bakom alla 4 skjutningar. Så blir det fredag den 8 november. Studenten och tvåbarnspappan Jimmy Rangbar är på väg till sin brors lägenhet på Körsbärsvägen i Stockholm. När han är på väg in i porten rusar en man fram och trycker en avsågad gevärspipa mot Jimmys bakhuvud och trycker av. Jimmy dör på sjukhus dagen efter av skadorna.
Det är 2 saker som visar sig vara gemensamt för de här skjutningarna. Det ena är att offren har en mörk hudfärg. Och det andra som skapar en extra dramaturgi och effekt och rädsla är att det också används ett lasersikte i samband med de här skjutningarna, vilket då skapar liksom en ganska snabbt ett narrativ och en berättelse både i media men kanske ännu mer bland människor som har en mörk hudfärg i Stockholm om att det är farligt att gå ut. Det är farligt på kvällen. Det är farligt i mörkret. För det finns någon där ute som jagar oss.
Vid den här tiden är trycket på polisen enormt. 5 personer är skjutna på öppen gata varav en är död. Man tillsätter fler människor som jobbar med utredningen. Och nu är man säker på att det är en och samma gärningsman som ligger bakom skjutningarna. Man kommer att ge honom namnet Lasermannen. Hans riktiga namn är John Ausonius. Han är 38 år och har efter en misslyckad studentperiod börjat försörja sig genom att råna banker. Hans signum är att han flyr från brottsplatsen på cykel. Sitt svarta hår har han färgat rött för att se mer svensk ut, för att dölja sitt ursprung med en mamma från Tyskland och en pappa från Schweiz. Och han anser att Sverige måste, som han formulerar det själv, bli av med invandrare som gör att landet rasar samman.
Exakt hans motiv för det här, det är väl inte helt klart med tanke på att han vid senare tillfällen har sagt lite olika saker. Men det går ändå inte att bortse från att han själv har uttryckt, och med tanke på att det finns ett så tydligt mönster för vem man har valt som offer, att det finns en form av någon grad av politisk gärning i hans dåd. Och politisk inte i den bemärkelsen att han var kanske en terrorist, utan att han någonstans tog på sig en roll som låg i tiden. Det låg i tiden att människor ifrån andra delar av världen tyngde vårt samhälle, att de kostade samhället mycket, att de stod i vägen för andra, tog andras jobb, att de var smuts. Och där klev han in i någon bemärkelse och tog på sig en roll av att vara en form av städare.
Efter dödsskjutningen av Jimmy Rangbar på Körsbärsvägen den 8 november 1991 upphör skjutningarna. Polisen andas ut och hoppas att det nu är över. Samtidigt fortgår sökandet efter gärningsmannen med det röda håret och yuppieutseendet. Det lackar mot jul och musikern och busschauffören Charles tar flyget till Zimbabwe för att för första gången sedan han kom till Sverige hälsa på sin gamla familj. Det är också något skönt i att lämna Sverige en månad och slippa tänka på att det går runt en man med ett lasersikte och skjuter på människor som ser ut som han själv. Den 22 januari kommer han tillbaka till Stockholm. Samma kväll skjuts en svensk-chilensk nybliven pappa och forskare i halsen på Studentvägen i Uppsala. Men den här gången används inte lasersikte utan ett mer grovkalibrigt vapen. Charles åker ut till Akalla i Stockholm för att träffa sin flickvän och sina båda döttrar. Dagen därpå, den 23 januari, ska han skjutsa sin flickvän till hennes jobb på Sabbatsbergs sjukhus.
So I took the car in the garage and accompanied her to town. Then we went and ate at some one Chinese restaurant. When after eating, then I had a lot of mint. Pengar. So jag skulle växla den om jag skulle få papper. From there on, when I saw there were too many people, I said, ah, no. And plus hon, she wanted to go to job. The time was getting, so I said, okay, sweet, come, let me drive you to your job. Then me, I can proceed to the south because there are some papers I want to pick for my course, you know, for the, you know, preparing for the dancing courses.
Istället för att växla mynten på banken beger sig Charles alltså mot söder. I bilen tänker han på att han ser fram emot att till helgen komma tillbaka till Club Tropicana och vara DJ igen. Klockan är 13.15 när han parkerar på Brännkyrkogatan på Södermalm i Stockholm och går över gatan till ett tryckeri för att hämta pappren som man ska ha till en danstävling. Efter det har han tänkt att han ska träffa mamman till sin ena dotter som bor i samma kvarter.
As I was crossing the street, I was shot. There are two bullets. So one got through out and the other one was inside on the chest on the right side. It missed the lung by just a millimeter. You see? Yeah. So when I got shot, I fell down. Then I was confused. I don't know what to do. And himself now, he just put the woven off. Then they told me, who told me, because I was so scrammed and I broke entry to one place where it had the spiral, you know, trap, right, to go up, you know. And, you know, it was so scary because I thought he was following me.
Charles, som alltså blivit skjuten med två skott i höger sida, irrar runt i spiraltrappan i trapphuset där han brutit sig in. Han lyckas sen ta sig in i huset där hans ex-flickvän bor och hon öppnar dörren.
She saw blood. She said, "Oh, very good. What has happened there? They have been shot." Then said, "Oh my god." Then, of course, you know, of course, people, I think, outside it started to ring for ambulance already.
Charles förs till Södersjukhuset och opereras. Han får senare veta att han haft änglavakt som överlevt. Gärningsmannen hade på egen hand försökt montera på en ljuddämpare på revolvern han använde. Detta gjorde att skotten gick som i en virvel.
So when the bullet came out, it didn't go straight. It was going like that. You know, it goes like that. I think he improvised a silencer, which made actually that, you know, he could miss the target. I was supposed to die.
Trots att Charles har tur och att han får komma hem efter en vecka på sjukhuset blir hans liv aldrig bra igen. Han utvecklar posttraumatiskt stresssyndrom med ångest, flashbacks från skjutningen och sömnproblem. Han isolerar sig och lägger ner musiken och klarar inte av att jobba på klubben längre eller att köra buss.
My life was destroyed already. Ja, man blir rädd. Jag vill inte åka public transport. Everything got, you know, even DJing, everything. Allt rasade liksom. Oh, that time I was living alone now because, you know, I could not live with the family. That's when I got this flat, you know, in Dobbelsgatan. You see, one room. No, I mean, I just wanted to be alone, you see. And it was just difficult to stay with people. There are a lot of things. If I get in the bus, if also, I mean, I had a car, but it was difficult. You know, I couldn't, even now that feeling is still there. You know, if I get in a train, I like to sit in the, you know, with the wall behind me. You see, this is something that follows me every time, you know. So it changed everything. You know, I could not be a bus driver again, you know, because it, you know, it could not work. It's very difficult to stay in a place where you are hunted. Of course, he was not the only one, but he still, this one was too extreme. Yeah, because he just wanted to shoot every svart skara.
Den som var Charles, med musiken som ledde hans steg i tillvaron och livet fullt av människor och skratt, den personen dör den där januaridagen på Brännkyrkogatan i Stockholm när han är 39 år gammal. Idag är han en annan. Men för Lasermannen eller John Ausonius eller 38-åringen som han senare ska kallas i media springer livet vidare med nya mål i sikte. Han flyr brottsplatsen på Brännkyrkogatan och det hinner bara gå några timmar innan han är i farten igen. Klockan 7:15 samma kväll den 23 oktober 1992 tar han sig maskerad in på Somaliska föreningen på Regeringsgatan i Stockholm. Han skjuter vilt omkring sig och träffar tolken Ali och hans vän Farah. De överlever men får skallbensskador.
Skjutningarna som tar fart igen skapar ju förstås ännu en våg av rädsla och oro bland de människor som är potentiella offer. Människor var rädda på riktigt. Och till slut så gick det ju så långt att dåvarande regeringen kände sig på något sätt tvungen att adressera den här rädslan på något sätt. Och i brist på en polisutredning som lyckades fånga så återstod ju bara att på något sätt tala människor till lugn och ro. Vilket förstås är en hopplös sak att göra. Eftersom att enda människor vill är att gärningsmannen ska fångas.
För att lugna människor åker Carl Bildt som är statsminister och partiledare för Moderaterna tillsammans med invandrarminister Birgit Friggebo ut i förorten Rinkeby utanför Stockholm där det bor många utrikesfödda.
De här försöken att på något sätt stävja oron och rädslan, de går ju inte så bra. Bland annat så försöker man ju möta oron genom att besöka och delta på ett möte i Folkets hus i Rinkeby i Stockholm. Och det där är känslorna extremt upprörda. Det är väl kombinationen av frustration över att ingenting görs. I botten ligger förstås många människors erfarenhet av en vardagsrasism och en känsla av att kanske inte vara här på lika villkor, och nu på toppen av det en gärningsman som går runt och skjuter folk. Så vad ska politikerna göra? Och kravet att politikerna ska lösa det här är kanske på ett sätt orättvisa, men de är ju förståeliga och begripliga. Birgit Friggebo som är där och Carl Bildt är också där. De klarar inte av att navigera i det här känslohavet de har kastat sig ut i.
Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome. Jo, det ska vi göra. Därför att det gagnar ingen av oss. Nej. Men nu gör vi det nu. Så att vi får ner stämningen.
Och det slutar ju med i en närmast ökänd scen där Birgit Friggebo försöker på något sätt lugna massan genom att föreslå att man ska sjunga allsång i någon slags medborgarrättsanda. Men det var ju inte det här handlade om. Det här handlar ju om att människor var livrädda och arga och frustrerade. De var inte här för att bli ense, de var här för att slippa och var rädda.
Det är tisdagen den 28 januari 1992. Det har gått nästan ett halvår sedan lasermannen träffade sitt första offer. Isa Aibar, som äger ett gatukök i Djursholm i Stockholm nära Roslagsbanan, ser ut över de vackra gamla grosshandlarvillorna med sina lummiga trädgårdar. Klockan är 4:20 på eftermiddagen och Isa har precis satt sig på stolen in till glassboxen för att vila i några minuter när dörrklockan ringer. I tron att det är en ny kund reser han sig, men när han vänder sig om möter han en maskerad man som håller en revolver i båda händerna. Mannen skjuter Isa på nära håll i huvudet och ena handen. Men Isa överlever. Två vittnen som står på stationen ser gärningsmannen fly på cykel. Efter 8 minuter kommer polisen till platsen, men deras jakt på lasermannen leder ingenstans. Det går ytterligare 2 dagar. Det är torsdagen den 30 januari 1992. Sjubarnspappan Hassan sitter i sin butik vid Hägerstensåsens tunnelbanestation. Han följer lasermannens framfart i tidningarna och han är rädd. Klockan 2 slår han på radion för att höra om polisen har gripit honom. Nyhetsuppläsaren konstaterar att polisen inte har gjort några framsteg. 20 minuter senare stiger en maskerad man in i den lilla affären. Han är mindre än 2 meter från Hassan när han skjuter honom rakt i huvudet med 3 skott. 1 träffar. Hassan överlever men skadas för livet. Han förlorar talförmågan, rörligheten på höger sida och synen på höger öga.
Här blir det uppenbart för svenska minoritetssvenska att vi måste på något sätt göra vår röst hörd. Vi måste se till att vi börjar räknas i det här samhället. Det tas ju bland annat initiativ till en slags en strejk där alla invandrare strejkar för en dag, som är ett sätt att markera att vi är en del av det här samhället. Vi är inte bara några som bor i en förort någonstans, utan vi kör bussarna, vi städar trappuppgångarna, vi möter er i, på andra sidan kassan på ICA. Vi är en del av det här samhället. Vi gör alla typer av jobb. Det tvingar ju fram en, på något sätt en ny bild av Sverige. Där politiken tvingas ställas inför det faktum att vi måste skydda även de som är minoriteter i det här landet. Även om det uppenbarligen är väldigt svårt på det där mötet i Rinkeby, och det blir på något sätt smärtsamt tydligt vilket avstånd det finns där och då mellan de som styr och de som är offer.
Polisen står rådvill inför lasermannens dåd. Trots att de drunknar i tips från allmänheten har de inte mycket att gå på. De kontaktar en expert på gärningsmannaprofiler. Han har jobbat på FBI och där fått kunskap om seriemördare och hur man tar fram en gärningsmannaprofil genom att försöka beskriva hans levnadsmönster och personlighet.
John Ausonius lever ett ensamt liv. Han är en ensam människa. Det är en person som har någon form av personlighetsstörning som hade haft ett uppenbart behov av psykologisk vård. Han begår brott för att bli en person han vill vara. Och delvis för att också finansiera ett spelmissbruk. Så kombinerat med sina skjutningar så rånar han ju också banker på ett sätt som få andra har lyckats med. Så han lever ju ett skuggliv och i ett försök att bli en person, en lyckad person. Och en lyckad person verkligen enligt 1991 års logik. Du ska vara en börshaj. Du ska sätta på dig kostymen. Nu kommer liksom finansvalpslivet till Sverige och till Stockholm. Och det är där han vill vara med. Det är där det händer. Och uppenbart så kombinerar han det med sin rasistiska liksom logik som gör att det blir rimligt för honom att kombinera det här bankrånarlivet med en slags, vad ska man säga, politisk gärning som då ingen känner till, men där han känner att han på något sätt ställer sig över andra, där han löser problem som ingen annan tar. Det är ju en extremt narcissistisk och självupptagen person som ställer sig både utanför och ovanför samhället.
En av de få saker som polisen i övrigt har att gå på som ringar in gärningsmannen är en vit Nissan Micra som börjar förekomma i utredningen. Charles, som sköts på Brännkyrkogatan, är en av dem som sett bilen.
He must have followed me. He was not happy maybe to see me with a white woman. When I get to Maria Turret, so I left my car and plötsligt såg jag bakom that there was a white car, small car, Micra. But I just thought, but then what surprised me, this guy, you know, he had a mask bakom me. I said, oh, fan, what is this now? And then at that time the whole drama started.
Utredningen växer och i slutändan har polisen gjort inte mindre än 6000 förhör. I det här läget får man hjälp av Palmegruppen för att söka vidare på spår med den vita Nissan Micra. Det finns 3000 stycken bara i Stockholms län. Palmegruppen ringer in ägare efter ägare och tar in på förhör för att sen kunna bocka av som oskyldiga.
Till förhör.
Och du får som registrerad ägare till sådant fordon. Detta innebär att vi måste titta på ditt fordon.
Efter att ha gått igenom 500 bilar kommer de i kontakt med en hyrfirma i Fruängen som hyrt ut en vit Nissan Micra den 22-23 januari 1992. Han som hyrt bilen heter John Ausonius. Vid en slagning i brottsregistret ser man att han är tidigare dömd för bland annat förskingring, misshandel och bedrägeri. Hans namn har också dykt upp under Palmeutredningen eftersom att han jobbade på biograf Grand som Palmeparet lämnade innan mordet. Ausonius hade dock alibi för det mordet. Efter ett tips får polisen veta att han är intresserad av film. De börjar därför kontakta videobutiker i Stockholm. En expedit på Guldrullen på Odengatan känner igen John Ausonius och kan ge signalement. Ljust rött hår och trenchcoat. Så börjar polisen kontakta John Ausonius, men utan framgång. Han har en eftersändningsadress på ett postkontor på Sveavägen. Polisen ber därför postmästaren att höra av sig om någon dyker upp med det namnet. Månaderna går och så den 20 maj ringer postmästaren på Sveavägen och berättar att John Ausonius varit där och hämtat sin post. Och 10 dagar senare, den 30 maj, görs ytterligare ett fynd i sökningsarbetet. En fiskare som står vid Lidingöbron fiskar upp ett vapen som visar sig vara samma vapen som används vid skjutningarna i januari. Den 10 juni ringer de från guldrullen till polisen. John Ausonius har varit där och hyrt 5 filmer. Polisen lägger då full spaning på hans hem och följer honom på cykel när han dagen därpå cyklar mot söder. De väntar utanför när han går in på en bank där han utför ett rån. När han kommer ut höjer de sina vapen. John Ausonius skjuter tillbaka och flyr från brottsplatsen på sin cykel. På Helleneborgsgatan lyckas de till slut ringa in och gripa honom. Han sitter häktad i 3 år i väntan på rättegång. Den 19 maj 1995 döms han till livstidsfängelse för 1 mord, 9 mordförsök och flera bankrån. Det har gått 30 år sedan Lasermannen for runt i Stockholm och Uppsala och sköt människor på öppen gata. Charles, som blev skjuten på Brännkyrkogatan den 23 januari 1992, lever idag ett undangömt liv hos en kompis från Tropicana-tiden i ett litet hus på landet utanför Stockholm. Där slipper han människor och kan känna sig mindre rädd. Men rädslan lämnar honom aldrig helt.
That's how it has been with my life now. I act, rasade, whoop. Everything stopped. Everything stopped. But still, I have that feeling still that I don't want much to be amongst people. For example, my friend here, we play music. I mean, I've tapped the alt lust, but Vilinte Vara, Bland, Manisha. Now, because now you see, I'm kind of Christian now, you know. You have to forgive that he is in. So, but otherwise, me, I think I have to forgive him. I have to continue to live my life. Because it doesn't help anything, you know. But that's what the Bible teaches us also.
Han kan se att vissa saker har blivit bättre i Sverige för de som har annat ursprung eller annan hudfärg än vit. Men de få gånger han åker in till centrala Stockholm, där han har en lägenhet som han delar med sin dotter, känner han sig fortfarande annorlunda, som mörkhyad.
Och till exempel nu, man ser inte många svarta i stan. Some people they come, they say, hey, we don't see any niggas around here. What's happening? But you know, the system now is mad now that most of them are now out. Houdinge, places like that. For example, where I'm staying right now, you know, I'm the only black with my daughter. But we have some crazy guy there also who calls me this, you know, call me nigger. And if we meet in the, you know, elevator, and he has been calling my daughter, you nigger pussy, you know, things of that nature. So we have reported, but nothing much is happening. So this is how it is. Yeah.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent var Åsa Karlsson. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.